Ja, det var utrolig kjekt å komme opp igjen til Holdhus igjen. Det var det. Virkelig. Og fantastisk flott var det å se dere ungdommer som stod her og les. Vi fikk jo hele historien ifra evighet og til evighet. For han er ifra evighet. Jesus Kristus, han er fra evighet altså. Før alle ting. Alt er blitt til ved han, hørte vi. Og uten ham er ingenting blitt til av alt som er blitt til. Han var før alle ting. Så kom han. Jeg synes det er så flott, altså. Og jeg hadde lyst i dag til å prøve. Hvis du ville ordne meg et litt vatten til meg, så var det veldig fint, du. Jeg begynte å bli gammel og tørr, vet du. Og da er det godt å ha litt av fukta seg på. Det er det. Men jeg hadde så lyst i dag, ganske kort, det er ikke sikkert det blir så veldig kort, men å snakke om frelsen. Frelsen. Ja. Du skal gi han navnet Jesus, var det engelen sa til Josef. For han begynte å lure på Josef, hva er det som har skjedd her når Maria var blitt gravid, vet du? Hva er det som har skjedd her? Og det var ikke rart. Men så sier engelen til henne her at du skal gi han navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Nå kom han som profetene hadde talt om, skulle komme til verden. Verdens frelse var nå på trappene, og Maria skulle bære han fram. Fantastisk. Flott. Så hele i adventstiden og egentlig jul også, det er et budskap hele veien om frelse. For det var det menneskeheten trengte. Det var frelse. For vi var fortapte. Vi måtte frelses. Og Gud måtte ordne det. Gud måtte ordne det. Vi kunne ikke frelse oss selv. Det er det som er saken. Vi var nemlig fortapt og måtte frelses. Og denne frelse, du vet at Jesus hadde en bror. Jesus var jo litt annerledes enn sine andre brødre og søstre, vet vi. Han var jo det, for han var Guds sønn. Han hadde ikke Josef som sin jordiske far. Men Jesus vokste opp i sammen med noen brødre og søstre. Han var ikke alene. Takk skal du ha. Og en av disse brødrene hans hette Judas. Ikke Judas Iskariot altså, men Judas hette han. Han har skrevet et brev i Bibelen. Det står rett før Johannes åpenbaring. Judas hette han. Og han har skrevet noe flott. Jeg vil bare ta tak i et uttrykk i det tredje verset der i det brevet. Dere kjære, sier han til menigheten, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse. Det var emnet han skulle skrive om. Han ville skrive til menigheten om vår felles frelse. Men han gjorde ikke det likevel, for det var andre ting som kom på. Han så seg nødt til å skrive og formane om å stride for den tro som en gang var overgitt i de hellige. Og det skal jeg si deg altså, var det strid den gangen, så er det ikke mindre strid i dag. Djevelen har aldri gitt opp den kampen. Aldri. Og kommer aldri til å gi det heller. Aldri. Han strider. Han ba menigheten om å stride for den tro som en gang er overgitt i de hellige. For det er en høy, hellig tro, kaller han den for i samme brevet. Det er en høy, hellig tro altså. Det er en tro som vi kan bli frelst ved. Det er det som er. Og det er fantastisk når det står altså at vår felles frelse. Vi har noe vi som hører Jesus til, som har tatt imot Jesus. Vi har noe på fellesen, ser du. på fellesen. Det er ikke noe A og B-lag her, vet du. Vi har noe på fellesen. Vi er like alle her. Alle. Det er en felles frelse. Og denne frelsen vil jeg bare nevne litt om i dag. Og det er det at vi kan gjerne dele den inn i tre akter, hvis vi skal være i teaterspråket, i tre akter, eller tre sider ved denne frelse. Vi kan si det sånn at Bibelen taler om frelse i fortid, det har skjedd, om frelse i nåtid, og om frelse i framtid. Så det er en svære frelse, ser du, vi har. Den er vår felles frelse. I fortid, i nåtid og i framtid. Kristus, han frelste oss i fortid. Det er bare sånn som han gjorde for 2000 år siden det. Over 2000 år siden. Ved sin seierrike død og oppstandelse. Det er et ferdigt verk som Gud har satt sitt stempel på. Godkjenningsstempel på. Ved for det første å rive dette forhenget. Vi husker dette forhenget i tempelet. Jeg har snakket om det her før på Holdhus, vet jeg. Om forhenget i tempelet. Dette forheng, dette tjukke teppet. Jeg var inn på internett i går for å se hvor tjukt var dette teppet. Jeg stilte spørsmål altså. Hvor tjukt var teppet i jødenes helligdom, altså eller i tempelet deres? Dette teppet som hang mellom det hellige rommet og det aller helligste rommet. Det stod det at det var trolig en knytt neve tjukt. Jeg har hørt en håndsbredd og tjukt. Det var ikke et lærret stoff som en kunne flerre, men det var et tjukt, helvevt teppe som hang der. Det var som en skillevegg. Egentlig så var det en skillevegg, men det var ikke en fysisk skillevegg sånn som dette her. Men det var et teppe. Et teppe, ja, det var jo fysisk det da. Men det var en skillevegg. Det var Gud hadde stengt folket ut fra det aller helligste rommet. Ingen fikk lov å gå bak dette forhenget. Ingen. Bare ypperstepresten en gang om året, og da etter et helt bestemt rituale. Han måtte ha blod med seg, han måtte ha ild med seg, han måtte ha røkelse med seg. Det måtte være til stede. Og så kunne han gå bak, og så kunne han gjøre soning for seg selv og for folkets synder. Det måtte skje en gang for året. Ingen annen. To prester hadde forsøkt seg på å gå bakom det forhenget en gang. Det var det siste de gjorde. De døde øyeblikkelig. Gud slo de i hel øyeblikkelig. Gud er ikke til spøker med. Han er hellig. Han er hellig, og det har han sagt, og det har han ment. Slik er Gud også. Men det som skjedde når Jesus Kristus hang på Golgata-korset og ropte ut, det er fullbrakt. Da skjedde noe fantastisk i tempelet. Dette forhenget, tjukke teppet, det revnet ovenifra og ned. Tenk det. Det flerrest ovenifra og ned. Og det må ha vært underlig å være prest og gjøre tjeneste i helligdommen den dagen. For det var en daglig tjeneste. Og så kunne han se like inn til paktskisto. Det hadde ingen lov til. Og hvis noen bare gjorde det, så døde de. For der bodde Gud. Og det som denne skilleveggen forkynte, altså dette forhenget forkynte, det var det at så lenge som syndespørsmålet ikke er løst, så er veien inn til Gud stengt. Men nå forkynte dette, når Gud flerrer dette teppet, veien inn til Gud er åpnet. Nå kan det komme inn, like inn i Guds nærhet. Synden er sona. Gjelden er betalt. Det er det som er så fantastisk. Han fjerner synden ved sitt offer. Så det er den frelse, bare kort sagt, i fortid som Gud gjorde. Det er han ferdig med. Skal aldri mer gjenta seg. Men så snakker også Bibelen om en frelse i nåtid. I nåtid. Og det må vi faktisk ta og lese, tror jeg. Dette her er jo kjent stoff for alle fleste, tror jeg, av dere. Kanskje alle sammen. I Romerbrevet 5 står det om den. Ja, flere plasser, men her står det det. For ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død da vi var fiender? Det tviler vi ikke på. Vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død. Ja, enda mens vi var fiender. Det var ingen som hadde spurt etter Gud. Så skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv etter at vi er blitt forlikt, står det. Det er et fantastisk ord, altså. Utrolig ord. Her er det snakk om en frelse, altså, i nåtid. Det foregår, venner, en frelsesakt i himmelen ved Jesus Kristus. Nå, 24 timer i døgnet. 24 timer i døgnet. Han er der oppe, venner. Han gikk tilbake til himmelen. Han er der oppe for vår del, for menigheten sin del. For din og min skyld er han der. Han åpenbare, står det, for Faderens åsyn for vår skyld. Det står i Hebreerbrevet 9:24. Han er kalt for vår sjels hyrde og tilsynsmann. Han er vår frelser. Trenger du en slik mann? Jeg trenger en slik mann daglig. For jeg vet, jeg ser det mer og mer jo eldre jeg blir, at hvis ikke jeg hadde hatt denne mann ved Faderens høyre hånd, en frelser der, en daglig frelser, så hadde jeg aldri nådd fram. Jeg hadde aldri blitt frelst helt fram. For det var liten hjelp i venner at jeg ga meg over til Gud en gang. Hvis jeg ikke nådde målet. Det har han satt sitt liv inn i herligheten på. At jeg skal nå det målet. Og du skal nå det målet. Derfor så står det også at han kan fullkommen frelse de som kommer til Gud ved ham. Da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Hebreerne 7:25. Så meget mer blir frelst ved hans liv nå. Takk og lov for det. Han holder på med dette her verket sitt fremdeles, skjønner du. Han gjør det. Ja, han gjør det. Og når vi tenker på alle de krefter som er i oss og rundt oss, så er det et mirakel at vi blir bevart igjennom denne verden. Ja, men det skal han sørge for. Og så har jeg lyst til å følge han, vet du. Det er ikke slik at jeg har lyst til å forlate Jesus. Jeg falt i synd, jeg også. Jeg blir ikke ferdig med det heller. Men jeg vil høre Jesus til. Jeg må komme tilbake igjen. Jeg må komme på nytt igjen. Mange en gang. For jeg har sviktet. Men så er han der. Så merker du denne hyrdestaven. Som penser meg inn igjen på sporet igjen. Ja, dette har jeg opplevd masse. Mange, mange ganger. Det er et liv i himmelen. Kristi liv i himmelen. Som er grunnen til at vi blir bevart, venner. Men Paulus snakker også om en frelse i framtid. I Filippenserbrevet 3 står det slik: vårt rike er i himlene, står det i den gamle oversettelsen, i himlene. Og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus som frelser. Ja, men Ska han frälsa mer då? Han har ju frälst oss i fortiden på korset. Så frälser han oss hela vägen vid sitt liv vid Faderns högra hand. Och så ska han komma igen därifrån för att frälsa oss. Kan det Paulus snacka om? Så jag är glad för att jag slapp att spekulera på det. För det står i nästa vers. Han ska förvandla vår förnedelseslegeme. Så det blir likt med hans härlighetslegeme. Vid den kraft varmed han och kan underlägga sig alla ting. Du världen. Paulus snackar om en förlösning av vårt legeme. Du vet att när vi är friska och tidiga, vet du, och allt går med, sant? Och inte har något handikapp och inte har något sjukdom och ingenting, så går det ju ganska rätt, sant? Och då kan det vara gott att leva. Men så händer det att det blir skavanka och vanskeligheter. Någon har många stora problem med sitt legeme, både fysisk och psykisk. Vanskeligheter. Detta vårt legeme, vänner, det ska en dag förlöses. Jag ska bara läsa ifrån Romarbrevet 8. Ett vers där. För vi vet att hela skapningen till denna stund suckar samman och stönar samman i vea. Ja, inte bara det, men också vi som har fått onden som förstegröde, också vi suckar med oss själv. Mens vi längtar efter vårt barnekår. Ja, men har inte vi fått barnekår med som är Guds barn? Jo, vi har ju fått något, men det är något vi inte har fått ännu. Och det står, vårt legemes förlösning. Det har vi ändå inte fått. Det står ändå tillbaka. Och det var det Paulus snackade om. Han ska förvandla vår förnedelseslegeme. Så det blir likt med hans härlighetslegeme. Efter den kraft hvor man också kan underlägga sig i allting. Det är det. Du vet att Paulus, han hade fått en helt speciell uppenbarelse om detta här. Om den här förlösningen. I 1 Korinthierbrevet 15, 51. Så läser vi, och det må vi ta med också. Detta härliga uppståndelseskapitlet som vi har. Detta här har jag talat om säkert många gånger på Hållhus. Men jag må blankpusta det själv för mig. Alltså. Jag glömmer det. Hvordan var det där? Hvordan hade det sig? Och så ser jag det inte klart längre helt. Och så är jag in igen i det. Och så är jag blankpussad för mig. Så att det blir nytt igen för mig. Gång på gång. Och jag gläder mig när jag hör andra förkynna dessa sannheterna. Om jag har hört det 100 gånger för. Så syns jag att det är härligt att höra det på nytt igen. Det må jag få lov att säga. Alltså Paulus säger det här något förunderligt. Men jag säger det, säger han. Kött och blod kan inte arva Guds rike. Nej. Heller kan inte förgänglighet arva oförgänglighet. Det går inte det. Nej. Denna kroppen vår, skönar du, passar inte in i himlen. Varför gör han det? För det är syndiga. Och för det är synd i den kroppen min, så må jag dö. Och det är människans lodd en gång att dö. Och det är att det är dom, står det. Jag må dö. Och vi känner på dessa dödens krafterna. Det börjar ganska tidigt, vet du. Och vi känner på det mer och mer ju äldre vi blir. Så känner vi på att det är kraftig sving här i den kroppen min. Det är dödskraftig sving. Ja, det är det. Det är slik det. Den är förgänglig. Och så säger han det att kött och blod kan inte arva i Guds rike. Se! Jag säger dere en hemlighet. Hör du det? Se, jag säger dere en hemlighet. Alltså Paulus åpenbara för menigheten här. Något som för aldrig har varit sagt. Aldrig. Du finner det inte i det gamla testamentet en gång. Du kan finna typer på det, altså bilder på det i Det gamle testamentet, men ikke hvis ikke du kjenner Det nye testamentet. Her er du helt avhengig av åpenbarelse. Og den åpenbarelsen hadde Paulus fått. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn. Utrolig. Altså, der er noen mennesker som ikke skal dø. Det er det han snakker om. Ja, men det er jo menneskets lodd en gang å dø. Ja, det er det, men her er et unntak her. Der er noen mennesker som ikke skal dø, men som kan bli forvandlet i et nu, i et øyeblikk, og forsvinne ifra jorden. Det er det Paulus snakker om. Og det kan skje når tid som helst. Vi vet ikke hvor tid det skjer, men det kan skje når tid som helst, for det er ikke gitt noen spesielle tegn for at dette kan skje. For Paulus sier ikke, og hør hva jeg sier nå, Paulus sier ikke, se, jeg sier deg en hemmelighet, Jesus skal komme igjen i makt og i herlighet og opprette sitt rike i denne verden. For hvis han hadde sagt det, da kunne en våken tilhører ha sagt til han, du Paulus, det stemmer ikke. Du forteller oss ingen hemmelighet nå. For det at Jesus, at Messias skal komme i makt og i herlighet og opprette sitt rike, det er ingen hemmelighet. Det har profetene talt om. Alle profetene har talt om det. Og vi skal bare vende fra ordene skulle lese etter noen vers ifra en av profetene. Blir det for lenge til her? Hvor lenge skal jeg preke i dag? Ja, nei, jeg skal ikke preke dere i hele heller. Men det var det er så viktig. Ja, det var godt å høre det. En av profeterne sier det slik, Zakarias. Og hør nå. Han snakker ikke om det samme som Paulus snakket om her. Han sier det, se, det kommer en Herrens dag, sier han. Da det her fang som er tatt fra deg, skal skiftes ut i din midte. For jeg vil samle alle hedningefolkene til krig imot Jerusalem. Kan du fatte og begripe det, hvor folk er interessert i Jerusalem? Denne lille by. Det er ikke Tokyo og New York og Paris han snakker om. Storbyene i verden. Men Jerusalem. Hvorfor skal de være så interessert i Jerusalem, alle folk på jord? Det er dette som er i Midtøsten, der nede, rundt dette lilleputtlandet Israel. Det er så veldig interessant for alle. Hvorfor det? Hvorfor er det sånn? Det er Guds stat, venner. Det er Guds land. Og djevelen gir ikke tapt på dette. Han vil ikke ha noe der. Han vil ha Gud vekk. Og det er det som er årsaken. Og en dag så skal djevelen og verdensnasjoner skal gå til angrep på selveste Gud. Det står i 19. kapittel i Åpenbaringen. De skal gå til angrep på Gud, på han som sitter på hesten og lammet. Ja, slik er menneskenaturen altså. Jeg vil samle alle hedningefolk til krig mot Jerusalem. Byen skal bli inntatt, husene blir plyndret og kvinner blir skjendet. Halvdel av byen skal måtte gå i langflyktighet, men resten av folket skal ikke bli utryddet av byen. Altså, her holder verdensnasjonene på til å ta knekken på Israel. Det er bare så vidt. Men Gud skal ikke tillate det. Men selv om Israels folk er som havets sand, altså, så mange i tall, så det er bare en liten rest, sier skriften, som skal bli frelst. Jesus taler om en trengsel som skal bli så hard for Jakob. At ble ikke de dager for korta, så ble det ikke kjøtt. De overlever ikke, altså. Det blir ikke kjøtt frelst. Men for de utvalgte skyld skal de dager bli for korta. Ja. For hva som skjer? Her skal du høre hva som skjer. For Herren skal dra ut og stride mot disse hedninge folk, som han før har stridd på kampens dag. På den dag skall hans fötter stå på Oljeberget i öst. Och Oljeberget skall revne tvärt över mot öst och väst, så det blir en stor dal. Den ena halvan av fjället viker mot norr och den andra halvan mot söder. Och så står det: Då skall Herren, min Gud, komma och alla helige med dig, min Gud. Detta var när det är Jesu igenkomst. Detta är Jesu igenkomst. Nu kommer han till Israel, till Oljeberget, det som han får upp ifrån en dag. För du vet att Jesus får upp ifrån Oljeberget och så kom det 2 karlar ner i kvite klä. Och så spörde disciplarna, och spörde han spörde disciplarna: Varför står det här och ser upp på en himmel? Den är Jesus som är tagit upp. För att de ska komma igen på samma måte som de såg han fara upp. Och här står det att han ska komma igen på samma sted och. Då ska Herren min Gud komma. Hans fötter ska stå på Oljeberget. Det är Jesu igenkomst. Men det var inte det Paulus snackade om. När han snackade om denna förvandling. Du världen, du världen. Nu ska vi ganska fort gå till avslutningen alltså. Men jag må bara ta det med och. Och detta har du läst så många gånger. Och jag har läst det många gånger. Och jag har präkt om det många gånger. Och helt säkert många gånger på håll och så. Men detta blir aldrig gammalt. Det blir aldrig gammalt. Och det här ser du här bara slik nu att. Någon i menigheten, det begynte att lura på. Hur ska det gå med dessa som är döda? Paulus han snackade om att det skulle ske en uppryckelse. Det skulle ske en förvandling och en uppryckelse. Men hur ska det gå med dessa mor och far och onkel och de som är döda? Hur ska det gå med de då? De är ju döda och de får inte del i den här förvandlingen de. Jo, säger Paulus. Vad ska du höra? Men vi vill inte, bröder, att det ska vara vi uvitne om dem som är sovnet in. Väldigt flott uttryck. Sovnet in. Död, det är inte död. Död betyder adskillelse det. Vi blir adskillelse följligen ifrån kära och nära. Det må vi, döden skiljer oss lik. Men vi blir inte adskillt ifrån Gud, vi som tror på Jesus. Nej, nej, nej. Vi blir aldrig adskillt ifrån Gud. Död betyder adskillelse, men därför så kallar Paulus det för att sovna in alltså. Men han vill inte att de ska vara uvitande om dem som är sovnat in. För att de inte ska sörja som de som inte har hopp. För så sant vi tror att Jesus döde och uppstod, så ska Gud vid Jesus också föra dem som är sovnat in samman med han. Ja, samman med han. Det ska ske samtidigt i ett nu. För att störa vidare. För detta säger vi där med ett ord av Herren. Vi som lever och blir tillbaka intill Herren kommer. Ska alldeles icke komma i förvägen för dem som är sovnat in. För Herren ska själv komma ner från himlen. Med ett bydande rop. Med överängels röst. Och med Guds basun. Och de döde i Kristus ska först uppstå. Då blir det liv och rörelse, vet du, på kyrkogården runt omkring. De ska först uppstå, de som är döda i Kristus. Och så samtidigt ska vi som blir tillbaka, det att det ska vi som lever, sen Paulus är inte med och får vara med på det här, vet du. Det att det ska vi som lever, som är blivit tillbaka, samman med dem ryckes i skyar upp i luften för att möta Herren. Och så ska vi alltid vara med Herren, trösta varandra med dessa ord, säger han. Men du känner det att, hur ska vi möta Herren här nu då? På Oljeberget? Nej. Han kommer ner till lufthimlen. Ett eller annat sted i luften. Är det detta ska ske? Herren ska trä ut ifrån himlen. Och så ska han ner. Och så ska han ropa ut. Och han ropar ut, jag vet inte. Det står inte vad han ropar. Men han ropte en dag, vet du, när han stod utanför Lazarus grav. När Lazarus hade lagt död i 4 dagar. Och lukta. Ja. Han begynte att stinka. Så ropte Jesus. in i graven och säger: Lazarus, kom ut. Och så kom Lazarus ut. Lazarus kom ut. Ja. Och en har sagt det så att hade inte Jesus ropt Lazarus, kom ut, så hade det skett en massuppståndelse. Visst han bara hade sagt kom ut. Kan Jesus väl ropa när han kommer i luften, vänner? Det vet jag inte. Men mötesstedet blir inte på Oljebjerget för oss, vänner. Men det blir i luften. Ett sted i luften. Och vad är det som regerar i lufthimlen idag? Jo, det är djävulen. Han är hövdingen över luftens makter. Det är han. Han regerar där i luften. Och så ska Herren möta sin menighet. Så blir det skyar. Vi ska inte ryckas upp i skyen. Det hör jag inte säga rätt så det. Vi ska upp i skyen. Det är inte säkert det är skyen över Fusa den dagen. Det kan hända det klorver också. Skulle om det är mycket vatten runt omkring. Det kan hända det klorver. För det är inte snack om skyar i slikförstånd. Men det ska bli komma skyar av troende människor. Både av döde, Kristus döde och levande. De ska ryckas i skyar. Det blir skyar av troende. Som ska möta brudgummen. Och vänner, må vi vara redo. Det möter han. Han kommer snart. Han kommer snart. Och advent betyder ju ankomst. Komme. Och det är att vi, nu sang vi så fint där, den är söt, en söt liten sång, detta som det sång, det blir nöjt att lyssna här, vet du. Vi väntar på det lille barn som i en krubbel och, nej vi gör inte det, vi väntar inte på det. Men det, jag förskönar ju den sången, den är söt och fin. Men vi väntar på han som kommer, han som kommer inte igen som en baby, men han kommer igen som Herren. Han kommer igen som Herren. Måtte vi vara redo till möta han. Och hur kan vi vara redo? Jag syns det var så fint. Jag läste om den Simon i templet. Han kom när Jesus var 8 dagar gammal, vet du. Han var born fram på judisk vis. Och så var det denne Simon som hade fått det uppenbart från Gud att han skulle inte dö han för han hade fått sett Israels frälse. Och så fick han lov till att så hålla denne babyn i armarna sina. Och så säger han till Gud: nu lär du din tjäna herfra i fred. För mina ögon har sett din frälse. Ja, det är flott alltså. Men vet du vad? Jag är säker på att han hade sett. Ja, han hade inte sett Jesus för med sina fysiska ögon. Men han hade sett den i skriften. Han hade sett den i skriften. Och han höll sig till templet. Och Anna Farnevers dotter, som det står om. Hon äldre damen där. Hon var vid templet stödig väck. Och de bad till Gud. Och de hörte. Du kan vara säker på att de hörte ordet. Bokrullen. När den blev läst upp av de skriftlärde. De forskjellige profetiska utsagen. De hade hört det. Och de såg det för sig. Han kommer. Han kommer. Messias kommer. Han kom. Och så fick han uppenbart. Du ska inte dö för du ska få se han fysiskt. Du ska få ta på han. Du ska få hålla han. Ja. Och hvordan, så, vet du, jag har inte sett Jesus. Men jag kan säga lika väl att mina ögon har sett din frälse. Hvordan har jag sett han? Jag har sett han här. Jag har sett ordet som allt det ordet som de läste här till att begynna med. Alla de ord. Jag kände de alla de ordet som de läste här. Ja. Och vet du vad som skedde? Jag har fått tillit till de ord som står här. Jag har kommit till tro på det. Och Bibeln fortäller mig det. att vi troen på ordet, och ordet Jesus, ska jag bli frälst. Tack och lov. Det är på denna måten vi blir frälst, vänner. Det är inte något våldsamma grejer som ska till. Men det är att tro på Jesus Kristus. Tack och lov för det. Så tack för att jag skulle få lov att komma upp igen. Ändå en gång till dere här. Det är en flott församling. Det är gott att vara här. Det är en flott församling. Jag likar mig här uppe hos dere. Och jag har varit lika sedan jag var nästan så ung som dig. Här uppe i Hållhus. Lite äldre var jag, men jag var inte så mycket äldre. Ja. Så jag har följt med här uppe en del. Tack ska de ha. Och vi ska vända oss till Jesus. Och tacka dig, Herre, för dessa härliga frälsesannheter som vi har fått lov att dela. Vi blir aldrig lei av att höra det. För det är frälse i det. Tack Jesus för allt det du har gjort. Tack för allt du gör nu vid Faderns högra hand. Och tack för allt du vill göra vid den kommande frälse, Herre, när du ska förvandla våra legemar. Och det ska bli en uppståndelse av de som är gått föran. Kära Jesus, tack för detta härliga hoppet vi har. Så känner du hjärtan, Herre Jesus. Du vet hur det står till med oss, den enkelte. Och du må kalla, du må dra, Herre Jesus. Tacka dig för de unga som är här, alla för barna och unga. Prisa dig, Herre Jesus, för dig. Att det är en flock här uppe som tar ditt ord på allvar. Att det är förkynnelse som är rätt och som är god. Tack Jesus för att du tar detta på allvar. Välsign församlingen här, Herre. I Jesu namn. Amen.